Välkommen till dagens Still Life TV Sverige. Jag heter fortfarande Dawid Tran Luciani.
Och jag står kvar vid Pontus Wittemark.
Yes, du trivs med det.
Ja, det känns hemma
nu. Det känns bra, ja. I det här avsnittet tänkte vi gå igenom VCF-fria services. Pontus, vill du förklara lite vad det är?
Ja, så VCF-fria services är någon sorts middleware kan vi säga. Någonting som körs, som påverkar både klienten och serversidan. Silverlight är ju en teknik som funkar, det är ju en klientsidesteknik. Så att vi behöver inte ha .NET-ramverket på serversidan. Utan det funkar med Java eller POP eller vanlig HTML-sida. Men VCF-fria services, det baserar sig på att vi har en ASP.NET-applikation på servern. Mm. En Silverlight-klient på klienten. Och då har vi ju egentligen C-sharp på servern och C-sharp på klienten. Mm. Och det borde man ju kunna nyttja på något sätt, va? Mm. Så det man gör här är att man skapar en service som exponerar lite entiteter, kanske från en entity framework-modell eller liknande. Och när vi kompilerar den applikationen så kommer Visual Studio att helt enkelt ta de där klasserna, kompilera in dem, eller kopiera in dem egentligen in i Silverlight-appen. Så att i compile time så fixar den det hacket, vilket gör att vi behöver inte köra en add service reference ifrån klienten för att dra ner proxyklasser och sånt där, utan allt det där kommer fixas. Mm. Och den kommer att bygga då en sån här restbaserad VCF-tjänst som kommer anropas dynamiskt från klienten.
Just det.
Så det är riktigt coolt. Och det är ganska, kanske lite större scope på den här tekniken än ämnena vi snackat om senaste gången i alla fall. Mm, mm. Men vi ska se om vi inte kan få till en bra introduktion till det hela i ett demo.
Det tror jag vi kan.
Ja, det tror jag.
Och kan du ge några exempel på varför man till exempel skulle vilja använda sig av Rea Services?
Ja, det är största grejen. Det här är ju business-appar, va? Mm. Så när man så fort som möjligt, eller egentligen med så få liksom manuella steg som möjligt, vill komma åt datan i sin databas i Silverlight-appen. Mm. Då är det här en intressant teknik. Man får vara medveten om att det är inte alltid självklart vad som skickas över nätverket när man jobbar med det här. Så det är bra att köra en Fiddler eller vad heter Internet Explorer?
F12 Developer Tools.
Precis. Den rackar för att kolla precis vad som skickas och se. Fiddler har faktiskt en sån här liten serialiserare också, så man kan se den här, för det är binärt serialiserad SOAP som kommer skickas. Så med Fiddler kan man verkligen se allting som går över linan där.
Just det.
Så det är ett bra verktyg för att jobba med det här. Mm. Men så jag skulle rekommendera det här, att man tittar på det här och utvärderar det här om man ska hoppa in och bygga liksom en större business-app, en datadriven app i Silverlight. Då kan det här spara mycket tid. Mm.
Jag tycker vi kikar närmare på det genom ett demo.
Absolut. Mm. All right. Så då tar vi och skapar ett nytt projekt. Och den här gången så tar vi en sån här Silverlight Business Application. Så att vi kan kalla den för RIA Demo.
Vad är det som skiljer sig mellan Business Application och vanlig application?
Den vanliga applicationen fick vi väldigt lite färdiggenererad kod. Va? Mm. Den här templaten kommer innehålla ganska mycket. Här kommer den redan ha jackat upp det här med membership och sånt här på servern. Så att här har vi möjlighet nu att logga in användare och såna här saker. Vi kan testköra projektet så ser vi precis vad de har genererat åt oss. Det är ganska mycket saker. Så vi har fått en sån här navigation application här, home och about. Och vi kan logga in och såna här saker och registrera nya användare och sånt här. Så det där är upphuckat mot ASP.NETs membership-system. Så det där kan vi byta ut mot vårt Active Directory eller vår databas. Men om vi nu då skulle ta och exponera då kunderna från Northwind-databasen. Mm. Så kan vi lägga till en liten customers-länk här. Så att man kan komma åt dem. Så att jag traskar in i main page och säger att ge mig samlen. Då tar vi hitta den här länkarna här, va? Divider 1, link 2. Jag tar och kopierar de där. Och så flyger den runt lite märkligt. Jag ska se vad den är. Jag testar igen nu. Divider 1, link 2. Då säger vi divider 2 och link 3 då.
Så du kopierade about-länken helt enkelt?
Ja, precis. Snägga upp formateringen där lite grann. About. Exakt, jag bara kopade dem. Gav dem nya namn som inte var konflikterande name på de här rackarna. Mm. Så att om vi säger customers där. Och så skriver vi det på länken också. Aha, här har han gått och norpat kontot ännu från en binding. Jag tar och gör lite mer brutalt ingrepp här. Skriver customers. Någonting sånt där. Så borde vi i alla fall se vår länk. Titta. Axel elegant. Om vi traskar dit så får vi förstås ett PM-meddelande för att vi inte har byggt customer-sidan än, va? Så den hittade ingen sån SAML-fil. Så att det kan vi ju ta och åtgärda om ett ögonblick. Men om vi hoppar till servern nu då, vårt ASP.NET-projekt. Så ser vi att vi har fått nu en mapp som heter services här. Här ska vi nu egentligen då lägga in då någonting som ska agera då, ska vi säga, egentligen service front eller en service som kommer att kunna anropas från klienten utan att vi egentligen behöver göra någon sån här add service reference. Så att om vi tar och lägger till ett nytt item där. Jag kör på en sån här domain. Nu slår det mig att jag går händelserna lite i förväg. Vi börjar med att gå in och skapa en modell på det här. Så vi skapar en entity framework eller en link to SQL-modell på det här. Så att vi har någonting att exponera i vår service.
Mm.
Så att jag går in i models istället. Och säger att jag ska göra en entity data model. Vi kör på gamla hedliga Northwind. Den är beprövad. Generate from database. Northwind, perfekt. Och jag säger att den gärna får ha koll på singular och
vad general. Innebär det, den checkboxen du nu?
Här säger jag egentligen då, och det här är ju då generellt för Entity Framework, att den ska ta, om man kollar på tabellen här, heter ju den Customers.
Mm.
Egentligen klassen som jag vill ha genererad vill jag ha i singular. Den ska heta Customer, va? Så att den kommer att ha koll på sådana där saker. Och finns det sådana här en till många relationer, så kommer den, om en customer har fler orders till exempel, så kommer den ha koll på vad som ska vara singular och plural. Så att den är rätt smutt. Så om vi köper det där då, vi nöjer oss med customers-tabellen, så borde vi få nu, borde hända lite saker här. Så Visual Studio har gjort lite schyssta saker, har gått in i webconfig och lagt in en connection-sträng, tänker jag mig, någonstans. Där har vi den rackan. Northwind Entities. Och den har alltså byggt en klass som den kallar för Customer. Den kommer också ha skapat en sån här kontext åt oss, som gör att vi kan jobba mot de här och queera fram olika customers. Så att om vi tar nu och gör så här då. Nu när vi har klasserna, jag tar och bygger dem. Jag måste bygga dem innan så att den här dialogen när vi ska skapa vår service kommer att kunna plocka upp de här. Så jag tar och skapar nu då i min services-mapp, så tar vi och säger att vi ska ha en sån här domain service. Så jag säger domain service class.
Alltså du lägger till ett nytt item nu?
Precis. Jag lägger till en ny sån här domain service class i min services-mapp.
Mm.
Så att vi kallar den för Northwind service då. Och då får vi upp den här dialogen då, som säger såna här saker som att vad ska den heta? Enable client access. Det här betyder alltså att vi kan komma åt de här sakerna på klienten sen. Så de kommer när vi kompilerar att kopieras in i Silverlight-projektet. Vi kan exponera de här som såna här OData endpoints också, om vi vill kunna accessa de här objekten egentligen då via det här atombaserade formatet OData. Så att jag säger att jag vill jobba med den här customern. Enable editing kan vi slå på om vi vill att den ska helt enkelt, att det ska vara möjligt att skapa och radera och modifiera såna här customers. Nu står den hittar ju här att det är entity framework, va, som jag har, som det är de enda entiteterna jag har byggt då. Men det är inte liksom, .NET RIA services är inte begränsat till att jobba bara med entity framework. Om vi kör ett okej här då, så ser vi att den har byggt då en klass åt oss. Så att den har byggt någonting som den kallar nu för Northwind Service. Den ärver ifrån Link to Entities Domain Service och kastar in då den här Northwind Entities, vilket är alltså den här klassen som agerar proxy mellan oss och vår Northwind-databas egentligen. Så att det intressanta här, det är egentligen de här metoderna den har genererat här. Vi har fått en get customers. Så vi ser att det enda den gör, vad det är att ta och plocka ut alla customers ur vår object-kontext. Den har skapat en insert och den har skapat en update och en delete. Så de här grejerna, det viktiga med den här genererade koden här, det är att ofta när vi genererar kod, det är det här med att då skapar vi en partial class så att vi inte ska skriva över, så att inte den genererade koden ska skriva över vår kod och vår kod inte ska skriva över den genererade och sånt där. Det här är inte den typen av kod, utan det här är liksom bara ett exempel på hur man skulle kunna bygga det här. Så att det är fritt fram för oss nu att modifiera de här metoderna. Den här getCustomers-metoden här, vi skulle kunna göra, lägga till en sån här som heter kanske get London customers, som gör samma sak fast den filtrerar ut då de som kommer från London då. Så att jag lägger på det uttrycket här, where, för varje customer, så säger vi c.city ska vara lika med London då. Någonting sånt där. Om jag kompilerar det där nu, och så säger vi att nu hoppar vi över till vår klientsida då. Då ska vi se vad det är för någonting vi har fått. För att nu har det ägt rum redan det här. Va? Den har redan tagit de här sakerna och kopierat dem egentligen då till CLI-applikationen. Så om vi hoppar in nu, vi tar och säger det att vi skapar en ny sån här sida. Så i Views så tar jag och addar en ny item och säger att vi ska ha en Silverlight page då. Och vad vi kallar den där för?
Customers.
Customers.se, precis. Så att vi kör på den och jag fimpar den där, eller vi kan ha den där fram. Så säger vi att det vi ska göra nu då är att vi behöver någon form av något element för att skriva ut, visa upp vad det är för någonting vi har här, va? Alla de här kunderna. Så att om jag går in i toolboxen här och kör kanske en data grid. Så jag går bara och droppar en data grid här. Jag hoppar in i samlen här. Så ser vi att jag har fått ett XML namespace som heter SDK. Och där har jag min data grid här då. Auto-generate columns står på false. Vi sätter den till true. Och vi kan ta bort allt det här junket.
Vad är det för skillnad på att sätta den false och true?
Om den står på true, då kommer den att kolla på datan som den binds till. Och kolla propertiesna där och helt enkelt skapa kolumner utifrån de propertiesna. Om vi sätter false där, då måste vi deklarativt skapa våra egna kolumner. Är du med på skillnaden här? Nu så slipper jag liksom göra det där jobbet själv. Det är jättemycket style-information. Som alltid när man drag och droppar så är det kört. Men det finns en skön liten reset-layout här. Så vi säger reset-layout all. Så ser den där plötsligt ganska rimlig ut. Mm. Så att data grid, återgörande ikon av true, name, data grid 1. Vi tar och kallar den för, du vet att jag gillar såna här prefixa.
Just delat mig.
Det finns många delade meningar om det där, men jag gillar dem. Så DTG customers. Och så ska vi se då. Då hoppar vi in i vår code behind them. Och så ser vi eftersom det här är en page så finns det ett sånt här onnavigated to-metod. Så när man navigerar till sidan, här kan vi nu spesa vad som ska hända då. Och det häftiga nu är att vi har ju inte dragit någon referens nu ifrån vårt, eller vi har inte genererat någon proxy som från se till så att vårt client-bibliotek ska kunna komma åt vår service. Men den där har ju redan byggts in och det kommer ha skapats en BCF-service dynamiskt här. Så att vi kan ta och skriva nu Northwind context. Så ser vi att Visual Studio hittar en sån här using riademo.web.services. Och det här är ju intressant. Vi är ju i Silverlight, men vi får alltså, vi ska nu använda en klass som ligger i service scopet här, service namespacet. För den har alltså byggt det här automatiskt. Så att om jag kastar in ett using där, så ser jag att det kommer åt de här. Jag tar och lägger den här som en member till vår klass här. Jag kallar den för CTX, vår kontext. Så säger vi att i konstruktorn så skapar vi, nu ger vi upp den där rackan. Och så säger vi att okej, nu när man navigerar till sidan då, så ska vi gå och ladda alla customers och binda dem till vår grid. Så då ska vi se. Då tar jag och säger här nu att vi börjar med att ta fram queryn här. Så att då har vi vår CTX och så ser vi nu att vi har fått den här get customers query. Den har alltså plockat upp det nu, det som fanns då i vår service. Så att det här är, det finns lite konventioner hur man ska namnge dem där för att de ska dyka upp som invokeringsmetoder kontra det här med att update och allt sånt här, va? Men den har ju lagt till då get customers query och get London's customers query, va? Så att dels den färdiggenererade och vår customizer då. Så om vi säger att vi börjar med att köra då standarden, vi säger hämta allihopa där. Och så ska vi bara ta och invokera det här då, och då kan vi säga ctx.load. Så den första parametern här vill vi veta, vad är det för query vi vill köra, vi vill ha just den vi har definierat nu, va? Och som den andra parametern här så kan vi nu kasta in då vad som ska hända egentligen, alltså en callback. Vad ska hända när det här har ägt rum, va? För som all sån här nätverkskommunikation i Silverlight så är det här någonting som sker på en separat tråd. Det är ett asynkront anrop. Så att nu så spesar jag ett litet lambda-uttryck som ska exekveras när resultatet kommer tillbaka. Jag kallar resultatet för R här. Så när det kommer tillbaka, då tar vi vår DTG customers och sätter dess items source till ska vi säga R.entities. Någonting sånt där då. Och så kan vi skicka med eventuellt sån här state data. Jag behöver inte skicka med någonting där. Så. Så att det där ser väl ganska så snyggt ut om man gillar lambda-uttryck, och ganska oläsligt om man inte gillar det. Men vi säger att vi gillar det. Så om vi testkör den här nu då, så torde vi faktiskt med lite flyt få se våra customers i en datagrid. Titta.
Schysst.
Ganska nice. Med tanke på att vi inte har gjort någonting egentligen manuellt, utan vi har bara byggt den på serversidan och Visual Studio har i compile time kopierat in det vi behöver. Och allting går genom en VCF-tjänst då, som dynamiskt har genererat. Så att självklart då så hade vi kunnat kört get London customers query lika gärna, va? Så hade vi fått de här rackarna. Nu finns det ju faktiskt så möjlighet att göra ännu coolare saker här. För här la jag in en filtrering på serversidan. Så att jag sa att här vill du bara ha London. Det där kan vi faktiskt göra på klienten. Så att istället för att behöva langa in då på vår domain service, ska vi se, Northwind service. Istället för att behöva skapa då såna här get London customers och get London customers in interval eller något sånt där, date interval eller vad det kan vara, alla de här olika versionerna på den här queryn, va, så kan vi nöja oss med get customers egentligen och skapa filtreringen och sortering och allting sånt här på klienten. Så att det är riktigt intressant, för det häftiga med det här är att allting kommer att kopieras över. Det kommer alltså, vår query som vi kan lägga på nu på klienten kommer att serialiseras ner och skickas över nätverket. Så i databasen så kommer faktiskt, det är databasen som det här kommer att exekveras av. Så vi kommer aldrig hämta mer saker från databasen än vad vi är intresserade av. Så jag tar och raderar den här London Customers. Och så ska vi nu åstadkomma samma sak, men vi ska göra den där filtreringen på klienten. Så att då kan vi, det enda vi behöver lägga till här för att få möjlighet att arbeta med lite linkfrågor emot en sån här query, det är ett namespace här. Jag säger using system.servicemodel. Och så har vi domainservices.client. då kommer vi att kunna göra någonting sånt här. Att vi säger nu att vår query ska snarare vara en fullskalig sån här linkfråga då. Så att vi säger var Q är lika med from, och så tar vi och namnger då varje customer i queryn till C. From C in get customers query. Och så säger vi where C.city är lika med London. Select C. Någonting sånt där. Så kör vi den här rackan. Så tog vi egentligen få samma resultat. Och det som har hänt där är alltså ganska ballt. Vi har skapat filtreringen på klienten. Filtreringuttrycket, själva expressionen där, kommer alltså att serialiseras ner och skickas med i anropet till servern. Och servern kommer ta med det där anropet när den bygger sin linkfråga mot databasen. Så att även om vi bygger den här i Silverlight och linkfråga, så kommer, är det precis det här som kommer köras i databasen. Va? Så vi kommer aldrig hämta mer från databasen än vad vi behöver. Så det tycker jag är egentligen det coolaste som man kan göra med det här ramverket. Sen kan man ju tänka sig också då att vi skulle vilja spara lite data också.
Mm.
Den här datagriden är ju, den är inte read-only, utan man kan ju lägga till såna här saker. Så att om vi skulle vilja göra det, men laddar om den här nu och jag skulle vilja persista såna här
förändringar.
Så kan vi ta och lägga till en sån här, vi tar och skapar en save-knapp då. Så jag hoppar in i customers och säger då att vi kastar in en till sån där knapp. Vi ska se, vi är i navigation page. Om vi tar och gör, vi byter ut det här mot en stack panel. Så där någonting, och så tar vi och lägger till en liten knapp där.
Mm.
Så jag säger att content ska vara save. Och om man klickar på den rackaren så vill jag ha en, fick jag ingen genererad historia nu. Så där. Så tar vi och kollar där, vi navigerar till den. Så där, jag ska bara ta och dubbelkolla att vi verkligen fick ut vår knapp där på en bra sätt. Sådär, save. Så jag nämnde ju det att cachning och sånt här kommer faktiskt att äga rum då, eller rättare sagt ramverket kommer ta hand om cachningen, den kommer hålla koll på vilka saker som har förändrats. Så att vi har ju vår instans, vår kontext här va? Så om vi tar CTX nu, så skulle vi kunna säga åt den bara, du har ju koll på alla förändringar, submitta in allt det där till servern. Så tog den haft koll på nu då, vilka grejer har ju förändrat. Så jag kompilerar den, laddar om den här, och så tar vi och uppdaterar den. Vi säger att around the horn ska ha ett utropstecken north south också, och så tar jag och klickar save här. Så om jag laddar om den här nu, ser vi att det persisterades i databasen va? Så att det är ju barnsligt enkelt va, och otroligt skönt att slippa behöva göra den där typen av logik själv. Ska bara dra tillbaka de här så att jag inte sabbar något framtida demo. Så att där har vi sett då hur enkelt det kan vara att egentligen ska göra hyfsat komplexa saker otroligt enkelt då. Så att det är en helt klart en spännande ramverk va. Och sen så vi snackade det här också om att få hjälp i validering. Det kan vi ta kanske kolla på en annan gång. Så att där har vi en bra introduktion i alla fall.
Mm.
Sen kan man tycka då att om man verkligen vill ha kontroll över vad som händer och vill se att det verkligen är rätt saker som skickas över nätverket, rätt saker som exekveras i databasen, då kan vi ta och kolla det. Vi kan spåra de här sakerna på ett ganska effektivt sätt. Det finns ju det här Fiddler-programmet. Jag har meckat med det här.
Mm.
Det är det för att snoka på nätverkstrafik. Om vi drar upp den och säger att nu vill vi ha koll på vad som skickas här. För det första så kommer inte Fiddler att notera, den kommer inte att logga trafik mot localhost. Det kan vi komma runt genom att bara säga att det här är localhost, punkt. Så kommer den att faktiskt att logga den. Vi går inte in på detaljerna varför det är så, för jag har knappt koll på det. Men då ser vi att okej, vad den har gjort här är att den har gått till ASPX:en, den har laddat ner Silverlight.js, vår XAP. Och så ser vi här att den har gjort lite anrop, va? Den har gått till, jag drar, ökar upp lite här. Den har gått till då och sagt här att jag vill gå till GetUser. För början kollar den då säkert om man är inloggad och såna här saker. Och så här kommer vårt anrop då. GetCustomers. Och här ser vi då vårt where-uttryck, va? Se att det har skickats med i query-springen här, va? Och det här Fiddler är ett ganska flexibelt program, så att om man vill liksom ha koll på egna såna här serialiseringar eller custom-serialiseringar, så finns det en sån här, faktiskt en liten plugin till det här, lite sån här inspector som man kan bara drag and droppa till rätt mapp, som heter VCF binary. För att det är den här kommunikationen som äger rum mellan klient och server här, det kommer faktiskt vara binärt serialiserad information. Men om man installerar det där, så kan man faktiskt se här vad det var som skickades. Så att vi kan ta och kika på klienten och på servern här, va? Så vi ser att det här var det som servern skickade till klienten, vad som svarades. Så vi ser att alla de här London customers har gått igenom, va? Så att om vi nu tar och kör då upp, vi ändrar around the horn och north south igen, kör en save, då ser vi att nu har det kommit in ett nytt anrop. Och då ser vi att det som skickades iväg i requesten, då var det här, va? Around the horn, ett utropstecken. Och vi tog det, ha vår north south här.
Ja,
där, ja. Sweet. Så att då har vi alltså någonstans lite bevis på att det som vi hoppas ska hända på nätverket verkligen är det som händer, va? Om man vill då kolla vad som händer i databasen, så finns det en schysst liten ska se vad sjutton den SQL anilab.sql profiler heter det här programmet. Det här är ett trevligt program då, för det går inte så lätt, det är inte så lätt att bara kasta upp en profiler mot SQL Server Express. Det här programmet löser det här väldigt enkelt. Så här kan vi säga att jag vill logga nu, vi säger alla såna här SQL batch completed. Så nu har vi en bra liten monitor på databasen här. Så om vi kör den här, jag laddar om allting från början här, så kan vi se vad som körs i databasen också här, va? Ser vi att okej, den har kört selecten här, och vi ser att London-filtreringen har hängt med, va? Så återigen, jag kan knappt haja hur coolt det är att vi skriver link på Silverlight-klienten som exekveras nere i databasen här, va? Och om vi gjorde uppdateringen, så torde vi se, jag tar och ändrar tillbaka de där rackarna, trycker save, så torde vi se att det som har ägt rum här är att den har kört två sådana här update statements, va? På just de här två kunderna.
Just.
Det är ganska helt klart ett intressant ramverk.
Mm.
Så där. Så att det tar väl upp egentligen de viktigaste punkterna, skulle jag säga.
Ja, i VCF resurser.
Ja, precis. Så när som på också den här valideringen då.
Mm, just det.
Men all right.
Mm.
Kanon.